Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 26 maj. Det är Kristi himmelfärd, det är röd dag. Vi har Pontus Jansson i studion och Roma är europeiska cupmästare.
Grattis!
Jävla studs i dojan jag har idag. Vind i seglerna, men innan vi pratar om någonting annat så säger vi välkommen till vår älskade kära Pony!
Tack så mycket.
Kul att fint att ha dig här igen.
Faktiskt, ni har steppat upp sen jag var här sist. Satt vi i en liten låda, en liten box.
Mm. Ja, exakt, någonting har hänt.
Någonting har hänt.
Jag såg också att sist du var här så kom du ju själv. Nu kommer du med två bodyguards, det har hänt saker.
Premier League innebär att man måste livvakta med sig.
Men du flög i morse och är på väg till cupfinalen.
Yes, var på Kastrup tidigt i morse och ja. Timmar med här nu och sen blir det mot Odenplan och sen Tele2.
Men alltså du måste vara så jävla drömledig, kommer från en dundersäsong, det kommer vi gå in på såklart också. Och sen så gå rätt in i en cupfinal från spel.
Ja nej, det är inte mycket att klaga på. Det är såklart, så när de lade datorn med cupfinalen så direkt att okej, här, där är jag hemma, dit ska jag.
De där jävla mungipen är uppe vid örsnibban här.
Men såklart det hade varit ännu roligare om det varit på Malmö stadion i eftermiddag. Men ja. Nu blev det 7000 som kom upp hit, vilket är otroligt häftigt.
Sen är det väl så, om vi ska vara ärliga, att alla älskar att komma till Stockholm.
Ja, Stockholm är börjar sol. Faktiskt. Jag ska det till den här Stockholm. Börjar komma upp på favoritlistan och vara favoritstäder.
Danne har ju helt släppt Göteborg. Han åker inte ens tillbaka. Besöker föräldrar.
Det enda problemet är ju konstgräset. Jag klarar inte av det. Så kan du bara lösa den biten så.
Men du ska inte vara på plan.
Nej.
Du ska vara på läktaren.
Ja, vinner vi så får vi se vad som händer.
Såg du när Milan-supporterna pitchade?
Nej, jag var tvungen att lägga mig i tid igår, så jag vaknade upp till...
Ja, men om man vann ligan så...
Ja, men exakt, pitchade. Milan i söndags där.
Ja, inte Roma. Sorry, inte Roma. Men när Milan vann ligan så pitchade ju...
Okay.
Men då hade ju Curva Sud gått ut innan och sagt att vi pitchar inte, utan vi låter dem komma ut, okay. Och sen efter det så kan vi gå in på planen. Typ
men det
så.
Var bortaplan, var det inte det?
Ja, bortaplan i Sassuolo, precis. Men de var ju 20 000 Milan-supporter. Mm. Men de fick inte av dem. Och det är väl vad man i supportersvängar skulle kalla för julgranar. Alltså det var halsdukar överallt och sådär. Så till slut så fick ju Curva Sud då kommandot av Milan-ledningen. Nu får ni gå in och liksom ställa upp den där planen så vi kan få vår buckla. Då var det några örfilar som skickades. Men det är ingenting ni har pratat om i alla fall?
Nej, faktiskt
nej.
Inte.
Ah, okay.
Och på tal om pitchningar, det har varit ett par pitchningar nu i England sista tiden. Det känns som att det var pitchning i varannan match.
Ja, men och inte bara på ett nice sätt.
Nej.
Alltså, det var ju både Robin Olsen här i sista omgången borta mot City.
Har du pratat med honom?
Ja, jag pratade med Robin om det.
Billy Sharp åkte ju på en riktig jävla skalle av någon när Sheffield United då. Alltså, det har ju varit på ett ruskigt olustigt sätt måste jag säga.
Faktiskt, Everton hade någon när de gjorde 3-2 med 10 minuter kvar mot Palace.
Ja, precis, det med Vieira.
Ja, men det var väl efterplanen det med Vieira. Men de gjorde 3-2 i typ 82-83 minuter. Och helt plötsligt så stormade de planen då. Och det var ändå 10 minuter kvar. Så att, ja, det har varit många konstiga lustiga.
Vad sa Robin då?
Ja, nej, han var ju skärad. Han rinnade på kvällen efteråt. Han var skärad över det såklart. Och irriterad att det skulle kunna få hända. Jag har inte mycket mer så.
Tycker också det är så jävla pissigt att alltså, i en sån där stund ge sig kommer på fysiskt på motståndare.
Komma bakifrån och liksom ge tjuvsmäll.
Ja. Ja, det sa jag också.
Vad hade du gjort?
Ja, Robin är nästan lite snäpp värre än vad jag. Så jag är imponerad att han hör sig så lugn.
Jag lyfte ju en spaning också för några veckor sedan att jag har noterat att det har blivit mycket, mycket mer pyro och rök. I England.
Mm.
Har du också tänkt
det? Ja, jag såg det också i finalen. Liverpool vann FA-cupen. Mm.
Ja, och på Goodison här under våren också. En jävla massa rök och eldar. Och, jag vet inte, det är någonting har hänt på de engelska läktarna.
De har fått satellit-tv till England så de ser hur det ser ut på europeiska arenor. Hur supporterkulturen är där. Det kanske är så att med alla internationella inslag i den engelska serien så börjar man intressera sig för Italien, Spanien och Tyskland och allt vad det är.
Vi kan väl återkomma till England. Jag tänker bara att när ni hör det här så är väl den svenska cupfinalen igång mellan Bayern och Malmö. Således så behöver vi inte sitta här och spekulera så mycket i hur det går och vad vi förväntar oss för match och så vidare. Utan vi kan väl bara konstatera att det återigen är en jävla uppvisning i vad den här cupen har blivit. Och jag är intresserad av att höra hur du och dina grabbar i gruppen och Malmö-supporterna i tusental här laddar upp hur man känner och hur du liksom håller de här stunderna kontra att vara ute på plan i elden själv som spelare.
för min egen del så är det en ynnest att kunna uppleva de här sakerna. Hade jag haft en karriär där kanske hade varit lite sämre på fotboll och spelat i Malmö istället för att varit ute i Europa, så hade jag aldrig fått uppleva de här sakerna. Ju. Och bara det är en ynnest att få leva det livet jag levde när jag var ung. Och egentligen en av de största passionerna jag hade i livet var att supporta ett lag, och det laget blev Malmö. Och det kan jag få göra nu igen trots att jag kan spela fotboll på den absolut högsta nivån. Så bara det är en ynnest att få uppleva det, och få uppleva det med mina kompisar. Många av de här kompisarna som jag går så MFF med har jag ju alltså lärt känna genom MFF och knutit mina band med dem genom Malmö FF, vilket också är fantastiskt. Och på senare dagar också många av dem. Så att ja, det är det som är det fina med fotbollen.
Men så efter den här inspelningen, när ni då ansluter till resten av gruppen och gänget, kanske tappar upp en liten pyjamare och börjar ladda för match. Känner du då att så här, det här är perfekt så som jag har det, eller kan du känna liksom så, fan, det här vill man ha varje vecka?
Det är ju också en mix av det hela, det är samma där. Jag vet ju också om några år, om jag nu ska vända hem till Malmö och spela, så kommer jag inte kunna få uppleva de här sakerna igen, vilket gör att jag nu, här och nu, måste njuta av det ännu mer kanske. Så det är alltid en avvägning, man kan inte få allting hela tiden. Man kan inte bara få kakan och äta den. Så att, lite så är det ju.
Bullen.
Eller bullen. Så nej, jag passar bara på att njuta av hela situationen. Som ni sa, komma hem nu efter en fin säsong, solen skiner och semester, och då kunna passa på att gå och se på sin favoritlag med sina kompisar. Det,
ja. Jag som också kommer från supporterhållet, men känner ju mer dig och liksom vet ju precis vilka känslor du har nu inför den här cupfinalen. Och Gusten kommer direkt ifrån en titel som han inte har vunnit på, vad är det? 11 år?
Nej, alltså det är ju fan 21 år sedan ligatiteln.
Ja, men du har väl vunnit en cup i Malmö?
Ja, det är väl 13 år sedan.
Ja, men det är gåshud bara vinna koppar. Jag har ju liksom, sen jag flyttade till Florens 2002, har jag inte vunnit någonting. Så jag vet inte ens hur det känns att vinna en sån titel. Däremot så har jag AIK såklart. Men jag tänkte på det i alla fall. Jag har alltid gillat och fascinerats av spelare. Läst deras böcker, följt deras väg, deras karriärer. Som har spelat men samtidigt verkligen omfamnat sitt lag. Och följt med på bortamatcher och så. Och vi har ju två italienska exempel med Zampagna som är Ternana-supporter. Men som kom hela vägen till Serie A och kunde göra som du. Ändå följa sitt Ternana i Serie B och Serie C. Och kanske det bästa exemplet, Cristiano Lucarelli från Livorno, som gjorde precis samma sak, hade ju en dunderkarriär och kom till slut i Serie A med Livorno och sådär. När jag tänker på honom var det att han var ju extremt älskad av alla supportrar. Han hade mega feta kontrakt på bordet när han var i Torino, att dels förlänga, dels spela Serie A. Men han valde att gå tillbaka och spela för Livorno, tog upp dem i högsta ligan, vann skytteligan i högsta ligan, och de gjorde sin bästa säsong någonsin i sin historia. Men det som hände i Livorno, för liten stad, du vet, du kommer för nära, han börjar spela där, det var att han hamnade liksom i konflikt med supporterna. Är det någonting du har tänkt på? Liksom, när du kommer tillbaka, då kommer folk, nu ser de på dig som proffset som ändå liksom kommer hem och har det här Malmöhjärtat uppe på cupfinalen och allting. När du kommer hem och är spelare, då blir du ju över en natt spelaren Pontus Jansson.
Jo, men det kände jag ju även under de sista säsongerna när jag väl spelade som aktiv i Malmö, när jag var 22-23. Och då var jag ju mycket mer orutinerad än vad jag är nu. Då ville jag ju göra alla glada, jag ville alltid säga saker för att de skulle gilla mig, tycka om mig nu. Så har man lärt sig med åren vad man säger och vad man gör för att, ja, ändå få den där kärleken. Och numera är jag oftast bara mig själv och säger det jag tycker och säger det jag tänker. Men då var det mycket så att jag ville göra alla parter nöjda. Framförallt fansen i första hand, nästan alltid. Jag nästan la Malmö åt sidan för att jag skulle göra fansen glada. Och sådana saker kommer jag läsa med åren. Men såklart, den dagen jag kommer hem så då kommer det ställas krav igen. Gör jag 2-3 dåliga matcher så då är jag inte samma hjälte.
Av med tröjan.
Har Birro ringt?
Nej, det har han inte.
Ah, okay. Han skriver ju många självbiografier.
Ja, men så är det. Hörrni, alla ni som följt den allsvenska våren vet ju att Malmö FF har haft en helt bizarr skadesituation. Man har börjat förlora. Förlusten borta mot Djurgården på Tele2 här för några veckor sedan, det var ju bland det mest surrealistiska man har upplevt när det kommer till Malmö FFs allsvenska förehavan den här senaste decenniet. Den elvan, den asfalteringen. Det var märkligt att ta in. Således så känns det som att dagens final inte bara är en cuptitel, en cuptitel man jagat på evigheter här. Alltså det är, vad är det, 89 senast man vann cupen, 33 år. Utan det finns ju också väldigt mycket mer i potten. Det känns som att hela säsongen kan inte räddas, men svänga om rejält uppåt. Och nu kan man lägga våren bakom sig, man tar en titel, man går in i ett välkommet uppehåll, får tillbaka lite gubbar, sen ska det Champions League kvalas och så är man inte så jävla långt ifrån toppen av allsvenskan heller. Medan en förlust verkligen då skickar in ännu fler vetträn i den brasa som brinner ganska bra. Som sagt, nu är det säkert många som vet hur den här finalen slutade när ni hör det här. Men om du bara får resonera lite kring de båda utfallen, hur mycket skulle du säga stå på spel idag?
Mycket. Det tråkiga är det så att jag har lite samma känsla idag som jag hade på cupfinalen för 3 år sedan när MP, Magnus Persson, gjorde några av sina sista matcher. Lite den känslan har jag idag, och det är ingen bra känsla, ingen känsla som jag vill ha, för att jag tror på Milis. Jag tror Milis kan vara rätt man för Malmö, inte bara för den här säsongen utan även för de kommande åren. Och även träffat honom och fått en bra bild av honom och tycker att han verkar bra, verkar klok både som person och som tränare. Så att jag vill ju inte att jag ska ha den känslan. Men som du säger, det är en viktig match. Och skulle man, för mig är det en 50-50 match. Jag tror Malmö har bra chans, men Hammarby är ett bra lag, det är hemmaplan för Hammarby och alla de här sakerna. Så det är en ganska öppen match. Men matchen på söndag mot Degerfors, skulle man förlora då och åka upp till Degerfors med hängande huvud och tappa poäng upp i Degerfors, då börjar det ju såklart blåsa ordentligt. Ja. För att förlora 3 matcher i rad med Malmö FF, det är ju såklart aldrig acceptabelt. Och inte med den kravbindningen som finns i Malmö. Så att det blir en 2 viktiga matcher här nu framöver.
Men är du med på att en seger idag och en titel, då är det lite som att man kan stänga dörren till det som varit här april-maj, eller?
Ja, det också. Jag tror en seger idag gör det såklart lättare, och det gör vind i ryggen inför kommande matcher. Matchen på söndag kommer det mycket lättare, och sen efter det så har man ett uppehåll. Men som jag sa återigen, de här 2 matcherna är nästan som att de kommer som ett block ihop. 2 bra resultat här nu gör att man sen kan kliva inför sommaruppehållet med en härlig känsla, eller en bättre känsla i alla fall, med förlust idag och förlust på söndag då. Kommer det blåsa över hela sommaren i Malmö. Och sen så kan det gå snabbt. Så vet man inte vad som händer i de här stora klubbarna. Jag vill inte att Malmö ska vara en sån klubb där det några dåliga resultat och så pang boom ska tränaren bort. Nej. Dit vill jag inte Malmö ska komma. Men det är krav som krävs i Malmö. Och förlora 5 matcher i rad om nu skulle bli så. Det är såklart ännu mindre acceptabelt.
Hur känner du kring Bayern och den rivalitet som ändå har byggts upp här på senare år, i synnerhet med tanke på Zlatans rokad från att vara statyprydd och älskad i
Malmö. Men det är så sjukt att det händer saker, då liksom kommer det nästa grej. Liksom. Mm. Då ska Milos byta från Bayern till Malmö.
Nej, men det har ju varit en väldigt liksom upptrappad rivalitet, och jag är ingen supporter till något av lagen, så jag ska inte liksom gå in och börja ranka olika rivaliteter. Men jämför man banden mellan Hammarby och Malmö idag kontra 5 år sedan, enorm skillnad.
Framförallt för min egen del, för jag mötte ju aldrig Hammarby ens när jag spelade i Malmö, och så var Hammarby i Superettan. Så under de åren när de sen kom upp med fullsatta läktare, och man såg dem som inte sån härlig uppstickare som, ja, de är mer kanske utmanade lite här och där, men aldrig som en riktig storklubb, aldrig som ett riktigt hot.
Så kommer vi alltid känna.
Men framförallt sen Zlatan klev in där, så har det ju ändrat för min egen del också drastiskt. Ju. Alltså blivit en, vad ska man säga, ja, en av konkurrenterna. En av dem som man inte vill ska gå bra för. Inte bara på grund av Zlatan, men det är såklart det trissade igång det ännu mer. Och de gör många saker rätt. De spelar bra fotboll. Cifuentes verkar vara en bra tränare.
Har du nynnat på ramsan någon gång?
Det har jag verkligen gjort, kan jag säga. Och det gör ont i min själ när jag gör det.
Cifuentes! Bajare!
Otrolig ramsa, det måste jag ge dem.
Men som sagt, det blev ännu bättre när Khalifa kom in.
Exakt.
Det finns väl många bra versioner.
Jo, absolut.
Så att, ja, lite så ser jag på Hammarby. Och som att jag aldrig själv har mött dem, har inte heller fått den riktiga rivaliteten från planen. Och även när jag var supporter så var Hammarby aldrig riktigt med där uppe. De vann väl guld 2000, tror jag.
Har du någon relation till Hammarby?
Vi har en sång i Malmö. En gång, ingen gång, Bayern inget SM-guld. Och det har alltid varit min syn på Hammarby. Att de vann en guld en gång, och ja, det var deras. Ja,
det är fortfarande så.
Ja, exakt. Ja, lite så ser jag på Hammarby. Men annars så, som sagt, en härlig uppstickare, otroliga fans, det måste man ge dem. Trots att jag älskar Malmö så måste man ändå kunna lyfta på hatten för andra fans, och Hammarby, otroliga. Alltså.
Dessutom så måste man ju säga att vinner Bayern idag, då har man tagit 2 cuptitlar på ett kalenderår.
En gång, ingen gång, som sagt.
Jo, absolut, men SM-guld i all ära.
Nej, jag menar det så positivt, ja, en gång.
Precis, men vinster är också vinster. Och det var ju väldigt många som resonerade kring det där igår och idag, just när Roma då har vunnit Conference League. Jo, men vad är Conference League? Ja, säga vad man vill och tycka vad man vill om Conference League. Det är en titel. Man vinner den. Och vinster föder vinster. Alltså, det där tror inte jag att man ska underskatta när det kommer till Bayern. För att även fast det kanske saknas några SM-titlar för att kunna hävda sig bland de stora rent meritmässigt, så går det ju inte att blunda för eller ifrågasätta att Bayerns vinnande trend verkligen är på uppgång.
Nej, men alltså det är viktigt att säga här att Svenska Cupen för 15 år sedan, eller för 10 år sedan, var en sak. Svenska Cupen idag 2022, Pony är på väg med 7000, det ska festas och det ska sjungas i 90 minuter. Alltså vi har inte haft det så i Sverige, och således har ju liksom titeln inte känts lika tung heller. Conference League, det är nytt, men vi ska komma ihåg också att hela 90-talet så hade vi Cupvinnarkuppen som den tredje Europacupen, som var sjukt viktig att vinna. Okej, det här var första, vi har ju pratat om det, att det har varit viktigt att det var Roma, Feyenoord, supporterlag, Mourinho som liksom höll konferensflaggan högt och stod på barrikaderna och pratade om det som en viktig titel. Men alltså, under i alla fall min uppväxt har det alltid funnits en tredje Europa-cup som har varit viktig att vinna. Och jag menar, idag går det inte att vinna Champions League för 99% av alla lag. Vinna allsvenskan. Det är väldigt, väldigt svårt för också 90% av alla allsvenska lag. Utan det blir ofta en strid mellan, ja men det är väl 4-5. Det börjar bli de här systrarna i toppen. Så med det sagt, alltså cupen idag har ett mycket, mycket, eller mycket, mycket större tyngd. Och samtidigt så tror jag också att på sikt så kommer även Conference League få en tyngd. För det behövs en tredje Europacup i Europa.
Ja, jag tror bara generellt titlar idag. Alltså det är svårt att vinna titlar.
Ja.
Alltså, jag spelar världens bästa liga, så jag kommer aldrig vinna en titel i Premier League. Jag får vara ärlig och säga, det kommer jag inte göra. Och det är inte många spelare i Premier League som gör det. Ju. Så att,
det finns två lag.
Ja, exakt. Här och nu är det i alla fall så. Ja.
Så. Men ni måste ju kunna gå in i nästa säsong och känna att ligacupen kan man ändå gå långt i.
Jo, det är så känner vi, resonerar lite även i år. Vi gick till semifinal för 2 år sedan och vi gick till kvartsfinal i år.
Ja.
Så att det är klart, ligacup är en sån som där det finns möjlighet.
Och även fast City och Liverpool och Chelsea och några lag till luftar och varvar lite i en sån turnering. Jag menar, skulle Brentford gå och vinna ligacupen? Det är ju någonting du kommer komma ihåg och bära med dig om och berätta för resten av ditt liv. Det är väl förmodligen någonting som alla supportrar i Brentford hade alltså firat i dagar, veckor, och det hade sjungits ramser om och minst tillbaka till, och det hade varit någon jävla 10-års reunion med gänget och 25-års reunion och så vidare. Alltså, det är en titel. Sen så kan man tycka vad man vill om att City spelar med B11-an, men det är fortfarande en titel.
Jo, men det är ju också blivit så i England de senaste 10 åren att ligacupen, FA-cupen har ju blivit ännu viktigare nu för de bästa lagen. Alltså, förr i tiden såg vi ju många fler av de mindre lagen av typen Brentford som gick hela vägen till final, och de här klassiska pitchningarna och liksom galna matcher från kvartsfinal och framåt. Men där man verkligen kunde gå långt som litet lag också. Nu satsar ju Liverpool och City och de bästa lagen på cupen också.
Ja, det återstår att se vilket lag av Bayern och Malmö som lyfter cupbucklan senare idag. Jag och Thomas önskar i alla fall dig och din grupp en jävla superdag här i huvudstaden. Och att ni har väldigt trevligt. Jag tyckte det var friskt och jävla entusiastinjicerande att träffa dina polare här som inte då hade fokat på bärsen och att det skulle liksom, nu ska jag bedöva mig här inför avspark, utan att det är fokus, det är nerver, man vill vara med, sinnena ska vara skarpa. Jag gillar inställningen.
Mm. Jag laddade upp med monsterfrukost här på morgonen också.
Faktiskt.
Så är det.
Levererade.
Men så vet man att någon kommer inte hålla det där. Någon kommer bärsa bort sig rejält.
Ja, det blir podd. Toto Blotto är glada, men framförallt stolta över vårt samarbete med Björn Borg. Mm, känner inte lätt på det. Björn Borg. Det är liksom pirrigt och mäktigt att bara säga det. Björn Borg. Och ingen har väl missat deras stora fräscha sortiment träningskläder för både herr och dam, som är sprunget ur devisen Train to Live. Björn Borgs ambition är att inspirera människor till att uppnå sin fulla potential, och är fast övertygad om att träning är en avgörande komponent för att kunna ta sig dit Det skriver jag sannoliken under på. Allting räknas, det som händer utanför jobbet, på jobbet, oavsett vad det gäller familj och så vidare. Träningen ska in, den är fundamental. Så kika in på björnborg.com och spana in kollektionerna ni också. Och då kommer ni fatta vad jag menar. Om det inte duger att jag tränar de här kläderna, så kanske det gör något med er att en viss... Lionel Messi gör samma sak. Det är bara jag och Messi som har fattat grejer med Björn Borg, va? Kanske ni också snart. Det finns dessutom en ruskigt fin rabattkod för alla er som hör detta. Den är TOTOBALOTTO20, TOTOBALOTTO20 alltså. Och ger er utöver 20% rabatt på ordinarie sortiment på björnborg.com. Och i Björn Borgs butiker även fri frakt. TOTOBALOTTO20, inga krusiduller, 20 prollar och fri frakt. Så ja, det är väl helt enkelt bara så att smulan ska av för Björn Borg. Tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Korata. Terve, terve, våra goda vänner. Nu är det ju så att solen kikar fram, va? Och vi Toto, vi älskar ju att umgås. Jag vet att ni som lyssnar gör det också, att stå och laga mat utomhus. Det är fasen drömmen. Jag älskar att stå där och shoppa och grilla. Och jag har ju skaffat en grill så jag även kan göra såser, va? Just nu så har Korata grymma erbjudanden på utvalda utekök, såsom till exempel ett komplett set med stekhäll, gasolbrännare och sprillans pizzaugn. Jag märkt det när jag kollar på mina sociala medier att det blir vanligare och vanligare att skaffa den där pizzaugnen. Man kan göra så mycket mer i en vedugn också. Nu när det är så otroligt fina erbjudanden på Korata tycker jag att det är dags att passa på. Skaffa er den där pizzaugnen. Det finns till exempel en som heter Onikoda 12, som kostar 25,90 bara. Och det är en gaseldad pizzaugn. Jag vet att det kan vara lite känsligt med vedeldad när man bor i områden och så. Men man får rösa upp värmen på 15 minuter. Och då pratar jag värme upp till 500 grader, så man slipper pyssla då om man tycker att det är jobbigt med veden och igångsättning och så vidare. Det här är faktiskt en grym produkt, kostar bara 25,90, så kan ni göra era superpizzor där hemma. Passa på och skapa era utekök beroende på vad ni har för plats och så vidare. Allting finns från grill som sagt till stekhällar och till pizzaugnar borta hos Korauta. Glöm inte bli medlemmar i Korauta Plus också. Då samlar ni bonuspoäng och så tar ni del av alla deras erbjudanden som de har. Vi säger kitos Korauta!
Men från det ena till det andra, vi kan väl låta Zlatan vara bryggan där, för att även fast han numera ingår i Team Bayern och att han står på rivaliserande sida i den konflikten, så aktualiserades ju också Zlatan här igår när alla fick reda på att han har lagt sig under kniven, opererat knä, och tydligen så har han spelat utan både korsband, menisk och brosk hela våren.
Skadat, men...
Likt Johan Mjällby. Mm. Det blev den där omöjliga ligatiteln i söndags, men jag tycker egentligen allting efter det har talat för att om det nu bara går att uppringa någon slags fysisk nivå så kommer han köra på. Alla spelare och alla ledare och alla supportrar vill ju inget heller än att han fortsätter. Hur har du följt Zlatans senaste dagar, och om du ska sätta dig in i den här skadebilden som uppdagades igår och försöka ge ett perspektiv på hur omöjligt eller möjligt det är att faktiskt hoppa in och spela lite fotboll när diagnosen verkar vara som den har varit?
Nej, först och främst, alltså min relation till Zlatan skulle ljuga med sånt annat. Den har ju dämpat såklart sen detta hände med Hammarby. Han var ju min idol som barn, och inte bara till mig utan till alla som jag växte upp. Alla visste upp till Zlatan. Han var den som vi följde, han var den som vi ville vara som. Och det har ju såklart ändrats med detta som hände. Och såklart följt honom och så bara lyfta på hatten för det han än idag gör. Och jag pratade med min pappa om detta och jag sa, men han spelar ju ingenting. Han hjälpte dem till titeln. Men jag vet hur Zlatan, jag vet vilken effekt han har i ett omklädningsrum och vad han har gjort för Milan som klubb de senaste åren. Så att garanterat att han har en stor effekt på detta guldet som de nu har tagit. Men att han nu, vi har ju samma fysio, jag tränar också med Rickard Dahan som också är nära Zlatan, och jag pratar med Rickard.
Legendariska Rickard Dahan.
Ja, kungen alltså, den bästa där är alltså.
Han är fortfarande nära Zlatan, alltså man tänker att åka till Philadelphia, operera knät, och man tänker att det finns någon jävla megagubbe borta i Italien.
Det är ju Dr. Stedman i USA.
Och så han som dog i Philadelphia.
Ja, och så är det Rickard Dahan.
Ja. Och Dahan är den bästa alltså, det finns ingen som kan jämföra sig med Dahan.
Vad är han gör?
Han är bara kung.
Han kan liksom känna din känsla och se in i din kropp.
Jag har haft Ricky sen jag var 15 år gammal. Så.
Och för er som inte vet vem Rickard Dahan är, kolla nästa gång landslaget i farten efter ett inte röd håret, mörkhårigt, krulligt hår och skägg och glasögon, alltid shorts.
Fast han är inte med i landslaget längre.
Ja, men han dyker väl upp snart där igen.
Nej, men han är faktiskt med Färöarnas landslag, som vi kollar på Färöarna, säger han där.
Aha, han har med Håkan.
Med Håkan, exakt. Aha. Så han är där nu. Men i alla fall, Ricky vill ju inte avse detaljer kring Zlatan för mig såklart, och respekt för Zlatan, men då pratade om det här och
tystnadsplikt också.
Lite tystnadsplikt, ja. Men att han då ska inte haft något korsband, han sa, jag blev lite chockad när jag fick läsa det där. Och att han då ska göra en operation för att sen fortsätta spela igen vid den åldern, det låter också helt surrealistiskt. Skulle han göra det så är det bara en gång att lyfta på hatten och applådera. Men det kan bli tufft.
Förklara ju också hur han har sett ut i de här inhoppen.
Jo.
Jag har faktiskt inte sett så mycket, om jag ska vara helt ärlig. Jag har sett något inhopp på Napoli när han kom in och stod. Det var nästan det han gjorde. Ja. Lite så.
Jo, men så här, stå rätt. Sen hade han ju faktiskt en avgörande assist i Tonali i en viktig match i slutskedet. Ja. Så att så här, bara med hans närvaro så kan han ju göra skillnad. Men när man var tveksam till om man skulle fortsätta eller inte, så var det ju snarare efter söndagen. Alltså det handlar inte om fysik, utan det handlar mer om hans motivation. Om man trodde att han skulle liksom kunna tagga till efter ett guld. Man pratade om det perfekta slutet. Sen kom ett korsband och 7-8 månader minst. Och det pratas ändå om att han ska fortsätta.
Mm. Det är det som är sjukt, man tänker på det. Han ska då göra försäsongen nästa år för att vara på redo för den säsongen.
Men Milan kommunicerade ju så. Han blir borta i 7-8 månader. Alltså, så här tydligt som att en av våra spelare är skadad här nu, men kommer tillbaka efter. Men det var ju någon som menade på att nu kommer ett sommaruppehåll. Alltså han gör det nu innan sommaren, så där är några månader som är spellediga. Och sen är ju VM 2 månader som går bort också. Och sen är han tillbaka, så det blir inte så många matcher så här som man missar.
Jag tror dessutom inte att man ska underskatta då att Zlatan är med i truppen, och det, liksom, det som kommuniceras utåt är att han ska fortsätta. Det kommer ju såklart också göra några procents skillnad i sommarens transferfönster med spelare som överväger Milan eller inte Milan. Att ja, men där är Zlatan Ibrahimovic fortfarande. Den här säsongen vill jag vara med på. Regerande mästare, vi ska ut i Champions League igen. Han är där. Jag tror att det gör i alla fall
lite
skillnad.
Jag tror också att det är svårt att hitta en roll till Zlatan efter karriären om han inte står på planen. Så att Milan tänker, om vi ger han 3 miljoner euro netto och så blir hans roll en ledarroll, men han är spelare. Alltså så han fortsätter bara även fast han inte spelar. Så att han får något slags här, ja, efter karriären, men om det är så att du kan komma tillbaka och spela, så får du spela.
Såg du hans tal i omklädningsrummet efteråt?
Jag såg det nu i morse. Ja.
Det är 2+.
Kände du gåshud, eller kände du som vi, lite 2+ cringe kudde i handen?
Lite åt det hållet, det var nog ingen gåshud. Men allt på italienska blev så mäktigt, så att ja. Den höjer det lite, så 2,5 skulle jag säga. Men det är inget Braveheart-tal, det är det inte.
Man ser också att han laddar genom hela talet, att orden har inte så stor betydelse, utan att det är att välta det där bordet i slutet som han har planerat,
det
så
han
blir
går
det
stora.
På, ja. Det han går och väntar på genom hela talet. Så.
Och
så glömmer han ju Pioli också.
Så mäktigt är det inte, att han välter ett fällbord.
Nej, men
Giroud blir som tokig.
Ja, men Giroud är så härlig, för han är som ett litet barn under hela det här firandet. Jag har aldrig sett det där leendet på honom förut. Han är otroligt glad.
Följde du Conference League-finalen igår då?
Ja, jag sa första halvlek. Sen som sagt, jag var tvungen att åka hem och lägga mig.
Det var ju som en final skulle vara. Ja, men verkligen.
Efter 71 minuter så såg jag någon statistik på att Roma hade 177 passningar. Men Mourinhos gamla ord från ligacupsegern, om det var 15-16 någonstans där, ekade i mitt huvud att finaler ska inte spelas. Finaler ska vinnas. Det är liksom vad en final är. Men oavsett kvaliteten på finalen, vi var inne på det förra veckan också kring Europa League-finalen, att första halvlek var ju, alltså, det är ju ingen vidare fotboll, för att de senaste åren så har ju liksom finalerna, de har ju omkullkastat vad finaler ska vara. Tillknäppta jävla pissiga historier där det bara är liksom undvik misstag.
Jag har ju själv 2 finaler i de senaste åren ju, 2 playoff-finaler där vi också, första året mötte vi Fulham och det var lite liknande känslan.
Säsongens sämsta match.
Ja, men lite så. Vår klubb jobbar ju mycket kring procent, och vår ägare är ju en bettingsnummer, och han jobbar ju kring procent och priser och odds och hit och dit. Och så. Och jag kommer ihåg att båda matcherna så tror jag att Brentford stängde kring samma odds, typ mot både Fulham och mot Swansea. Men första matchen var lite så här försiktigt och hit och dit. Så. Jag kommer ihåg inför andra matchen då, när vi också var typ lika stora favoriter som var inför den första, så var det hans ord inför var att lyssna här nu. Alltså för varje minut som går, desto mer procent ökar till deras fördel, till Swansea's fördel. Så gå ut från start, vänta inte på någonting, kör som att det är en vanlig match, gå ut och vinn den. Och så hade vi 2-0 efter 10 minuter. Så verkligen, jag kan fatta om Roma går ut i matchen final. Jag vet, nu ser inte jag åt sen igår hur vem som var favorit ut och dit. Men att favoriterna i sådana matcher ska inte gå och vänta på en förlängning eller vänta på straffar, för då vet du, minskar ju procenten för deras fördel. Så.
Exakt, de var knappa favoriter ska sägas igår. Mm. Så,
det rasade ju in pengar på Feyenoord sista timmen. Mm.
Exakt, så de slutade nästan jämna.
Jo, men i sådana matcher så klarade det skilja sig. Men för oss var det så, vi var klara favoriter i två finaler. Och det första var verkligen att vi bara avvaktade, vi bara väntade på straffarna. Typ. Sen så gjorde de en frispark från 40 meter och så var det över. Och i andra matchen var det värt. Vi tog initiativ från start, gick ut och skulle vinna matchen och gjorde det.
Men det var såna jävla små marginaler också. Alltså inte bara målet Roma gör, utan kanske framförallt de chanser som Feyenoord har i inledningen av andra halvlek med. Det är både Patrice upp i ribban och det är någon, om det är Mancini eller om det är Ibanez eller vem det är nu som har en själv i stolpen. Och, alltså,
jag kände att Småling hade en straff i sig. Alltså att han skulle orsaka en straff. Han kändes fladdrig.
Ja, men verkligen. Dessutom så kände jag upplevde att Feyenoord tar ju tag i taktpinnen och startar den här matchen bäst. Men det är en gammal spaning om att det finns vissa lag som är bekväma med det för att man ska...
Lidelse.
Då... Jo, men... Kan du hålla med om det, att om du får som nederlagstippade laget eller det på pappret sämre laget och så tillåts man ha en del boll i början, man kan stå ganska mycket på offensiv planhalva, att man vaggas in i någon slags falsk bild av oj, här har ju vi både ytor och tid och vi ges alla möjligheter att bedriva vår fotboll. Och att egentligen motståndarna bara vill åt den matchbilden för att sen straffa en. Kan det vara, alltså, sker det?
Ja, detta känner jag igen så väl från vår första säsong i Premier League nu. Så känner jag igen det från första halvan av säsongen, så var det verkligen så i så många av matcherna att vi verkligen kände att, eller jag kände att vi är bättre än de här. Alltså. Ah. Och så pang boom, så hör vi under med 2-0. För att de hade den kvaliteten, alltså att de lockade upp oss. Så det här känner jag verkligen, och det här lärde vi oss, det pratade vi faktiskt om inom laget, inom truppen och inom klubben. Och fick bättre bukt med det på andra halvan av säsongen. Så det var inte bara Christian Eriksen-effekten, utan att vi också växte in i säsongen. Men början av säsongen så hade vi ett par matcher där verkligen var så som du just nämnde.
För jag kommer ihåg det när Roma spelade Champions League-semifinal mot Liverpool 2018. Och Roma var så jävla bra på Anfield första kvarten. Och man satt och bara såhär, det här kommer gå. Sen stod det 5-0 till Liverpool en timme senare. Och då började Thomas resonera kring just det här. Ja. Att jag tror att Klopp kanske framförallt är en tränare som mer och mer börjar liksom sätta det där i system. Att locka upp motståndarna. Få dem att tro att liksom, vi har ingen bra dag. Ni kan ta några meter, ni kan ställa er lite högre. För så fort vi får det lilla fingret så kommer vi ta hela handen. Och det kändes som att Mourinho planterade samma fälla igår för Feyenoord.
Plus att Feyenoord trivs ju också med det. Så här ball possession på offensiv planhalva. Jonas pratade ju om det som expertkommentator. Han var ju till och med förbannad. Den 17 minuten sa han det för tredje gången. Att det är bara en jävla massa bolltrillande här av Feyenoord. Alltså, man måste ju skapa någonting också.
Och samtidigt som jag sa, alltså, det till dem jag var och kollade matchen med. Att, alltså, Roma måste straffa det här försvaret snart. För att det är för naivt. Det är för högmodigt här. Men det var en jävla fin stund, och jag upplever också att det kanske inte var helt fritt från friktioner nere i Tirana. Men jag hade befarat någonting mycket värre.
Jag såg min kompis visade mig något klipp, han precis någon som fick duktigt med box inne på stadion.
Ja. Ja, men,
jag tror det var
inte som sagt, inte helt friktionsfritt.
Han hamnade på fel sektion.
Men jag hade faktiskt förväntat mig betydligt mer liksom slagfältsbilder.
Ja, det är klart. Och med tanke på hur det såg ut förra gången med Roma och Feyenoord.
Dels det, och med tanke på hur det såg ut i Marseille här i semifinalen när Feyenoord var där. Så att, ja, jag tycker summa summarum, fan vad lyckat allt blev med den här tredje turneringen. Det är namnet emot. Ja. Det kommer liksom aldrig flyga Conference League. Det blir
också summera lite så här, 2022, Svenska Cupen, med det vi kan förvänta oss inför dagen här, och även då de europeiska cuperna, att det är fullsatt på Stadio Olimpico, det är fullsatt i Feyenoord, vad nu den arenan heter, och det är fullsatt i Tirana, och det är en jävla massa folk också utanför arenan.
The Cape.
Ja, just det, precis. The Cape. Att jag tycker nästan att de här finalerna är roligare än Champions League-finalen.
Vi pratade om det, jag vet inte om det var i senaste avsnittet, det kanske var, att coronapandemin och tiden med tomma läktare och allt som var så länge har gjort att det har blivit sånt jävla känslopåslag här nu när den första säsongen som mer eller mindre har bedrivits som vanligt börjar gå i mål, eller har gått i mål. Kände ni det som spelare också, att det var någonting jävligt liksom skevt som hände under så lång tid, men som inte gick att processa där och då, utan det är först nu man kanske känner och tänker och fattar att jävla länge vi höll på med den där satans pandemin. Det är 3 år sedan det såg ut så här och var så här.
Ja, min första känsla, eller mitt första minne med fans igen var ju i playoff-semifinalen. Jag tror det är nästan exakt på dagen 1 år sedan. Mm. Vi hade Bournemouth hemma, tror jag, på vår arena. Den tar 18 och vi hade 4 000, och jag lovade det lät som 40 000. Det var helt absurt var det. Och jag tror, hade vi inte haft någon fansen där och då, så tror inte vi, jag här idag hade spelat i Premier League. För det gav en sån effekt. Och sen den dagen så har jag ju spelat med fans, och nu hela den här säsongen har varit fulla läktare. Men nu är det nästan som att så här, 1 år senare, så nästan som att man bara tar det för givet igen. Ja. Att det ska vara fulla läktare. Det här är bara så det ska vara. Ja. Så att nej, man ska nu passa på att njuta.
För nu knackar de på dörren. Apkopporna.
Nej, de är dumma.
Så man ska nu passa på att njuta av det här. Och bara för mig här nu idag, gå till Tele2 fullsatt och med 7000 som stöttar samma lag som en själv. De tiderna var det inte för 2 år sedan.
Inte bara segerhus här i Toto-studion den här veckan, utan det blir ju ytterligare en ökenvandring i Zweite Bundesliga för vårt kära Hamburg. Såg du den avgörande kvalfinalen i måndags från Volkswagenstadion?
Mitt enda till Hamburg och Brefakt Bremen och allt det här, det är ju genom er. Jag har ju noll intresse i Tyskland.
Chockad blev jag över hur dåligt det var. Alltså det var den sämsta insats jag sett av ett lag på år och dag, måste
det måste
säga.
Varit någon jävla mental breakdown i Hamburg. Så dåliga kan de ju inte vara.
Ja, men jag tänkte också, för att sett till första matchen, då fick man ändå en känsla av att ja, men det här är 2 ganska likvärdiga lag. Dessutom så hade jag har inte sett mycket av Hertha Berlin den här säsongen. Men de 5-6 matcherna jag vet att jag har sett med Hertha, så har jag majoriteten av gångerna känt vilket jävla dynggäng det här är. Och när de nu ställs mot Hamburg i den här matchen på bortaplan, när det väl är crunch time, det var sån klassskillnad, så att, och då var inte Hertha bra, utan det var Hamburg som var så fruktansvärt dåliga. Och då börjar man ju också inse att ja, men de har varit utanför Bundesliga ganska länge. Ser man hur truppen ser ut, är det inte jättemånga rutinerade Bundesliga-spelare som går ner för att ta upp Hamburg till högsta ligan igen. Och då börjar jag tänka just på det inför det här avsnittet, att Ponne har ju en jävla erfarenhet från Championship att spela just i andra divisions lag kontra då högsta divisionslag, och att i en säsong eller över tid så går det att liksom jämna ut det där och det går att utvecklas, det går att närma sig, men pang boom, en match eller 2 matcher, vilken skillnad det måste bli när det laget väl springer in i ett högsta ligalag.
Jag fick aldrig uppleva det, som ett format i England är lite annorlunda.
Nej, men du har ju spelat i de olika liksom, att på en kort sekvens, på en kort stund, så måste, alltså, jag upplever i alla fall utifrån att det blir så väldigt tydligt.
Jo, kanske. Jag har inga klara minnen av just det.
Kuppspel då?
Jag spelade aldrig kupp. Det är så sen när ni pratar om ligakupp. Alltså, min förhållande till kuppor är alltså noll egentligen. För att när vi kom till Leeds och även i Brentford, vi spelade så mycket matcher så att varenda gång det var en kupp och jag hade landslag så ville man bara vila. Man ville bara stå över. Så min förhållande till kupporna egentligen är verkligen noll. Och förhoppningsvis ska jag bygga upp lite, men spelade jag 2 cupmatcher i år. Jag tror det är mina första 2 cupmatcher på mina 6 år i England. Så att där var väl mitt förhållande till cuperna ganska, ganska svalt.
Så. Kanske blir det nästa säsong då?
Kan jag hålla mig skadefri en säsong till, så ska jag nu försöka spela några cupmatcher till.
Vi sponsrade av Juel, hörni, som har funnits sedan 2015 och redan sålt över 200 miljoner måltider. Hela 10 miljoner i Sverige. Nyttig, praktisk, näringskomplett mat till ett bra pris som dessutom har minimalt med negativ inverkan på miljö och djur. Jag skulle vilja slå ett slag för Hot and Savory. Vad är nu detta gjord i varm, jättegod maträtt gjord på naturliga ingredienser? Så precis som allt som man hittar på juel.com. Det finns en pastabaserad och en med ris, quinoa och spannmål. Växtbaserad med samtliga nödvändiga vitaminer och mineraler. Och man blandar produkten med hett vatten och så täcker man över det och så låter man det dra i 5 minuter. Ni hör ju hur enkelt det är att äta nyttigt, äta riktigt bra, men på väldigt, väldigt kort tid. För mig är Juel ett lifehack som alla måste testa. Det är perfekt som lunch på jobbet eller nu under dessa tider med så härligt väder att man bara kan ta med den ut på en picknick. Och så tar man med bara en bägare med hett vatten och så ser man till att tillreda den här. Det tar ju bara 5 minuter. Ute i naturen, där man vill. Det är långsamma kolhydrater, glöm inte det. Nu är jag inne i en träningsfas och det är väldigt viktigt för mig med långsamma kolhydrater. Men det är någonting som alla borde tänka på. Den släpper ut, den pytsar liksom ut energin långsamt och så håller man sig mätt väldigt länge. Det här är dunder, ni måste testa det. Juul alltså. Man får en gratis t-shirt, mugg och fri leverans när man handlar via juul.com/thomas med H. Och koden är TOTTO. Den ger dig även 10% rabatt på ditt köp när du handlar en måltid från Hot and Savory. Så gå in på juul.com/thomas med H och testa nu detta. Koden är TOTTO. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ni vet hur ni laddar upp inför helgen. Ni ser till att köpa de nya otroligt snygga burkarna som Pepsi Max har tagit fram. Det är samma maximum taste, samma kraftsmak i burkarna såklart som alltid med nya snygga. Det finns till exempel en sleek can nu som jag vet vissa är lite skeptiska till, men då kan man köpa den vanliga också. Men jävligt snygga burkar, men framförallt jävligt gott. Nu är våren här, nu är det Pepsi Max-tider.
Ja, men hur ser du på framtiden? Vi pratade lite innan inspelningen här. Du har ett år kvar på kontraktet med Brentford. Du har ju passerat 30-strecket. Det är gudsförgätna. Thomas försöker jobba in 40-strecket som det nya. Liksom. Det är tröskeln.
Vi får 50-strecket här nu. Jag är 42 i år. Det blir väl 43! 43. Jag känner mig som 16.
Nej, men du tackade ju för dig i landslaget under uppmärksammade former i somras. Jag upplever, med tanke då på att du kom trea då i listan över spelare som har spelat flest minuter i Premier League den här säsongen, att det har fått en jävla effekt det där på din fysiska status och kanske hur du ser på framtiden, eller?
Jo, absolut. Och jag tror framförallt mentalt, tror jag. Jag är en ganska grubblande person och vill vara engagerad och involverad i många saker. Landslagen blev väldigt, som sagt, krävande för min egen del. Inte så mycket fysiskt kanske med alla resor och så här, men framförallt mentalt, att det blev typ, ja, en jobbig grej blev nästan till slut. Framförallt mästerskapet där till slut, det blev inte ens en kul grej. Jag kom dit med precis gått upp till Premier League med Brentford, en ganska god förhoppning om att spela, och sen så missade jag ju genrepet mot, vem var det vi mötte, Jorgen och sådana. Jag minns inte vem det var.
För att jag kom precis, Armenien
kanske då, så jag kommit in sent och sen så spelade jag inte premiären och sen blev det bara så hackigt alltihopa. Och sen blev mackan utvisad mot Ukraina och så kom jag inte in då heller. Och det var typ lite där och då jag kände att, alltså, är det verkligen värt? Alltså, jag har fått absolut en ära att spela landslag hit och dit. Och alltid varit och kommer ta med mig det tills, ja, alltid att jag har spelat i landslaget. Men jag fick inte de kickarna av det och sen... Sen att det var där och då när jag värmde upp, eller när jag och Fille värmde upp, och Fille var den som kom in, att okej, nej, nu är det över. Det var inte där jag kände, men det byggdes upp där de kommande dagarna, och sen pratade jag med min familj och så här, sen kände jag bara att, alltså, det är inte värt det.
Men hur mycket har familjen liksom påverkat också? Jag tänker när det bara var du och Åsa utan barn, då får man ändå ganska mycket tid med varandra. Men när du reser mycket och det är borta matcher och träningar hela tiden och sånt där, och när man har barn, så vet jag, det blir annorlunda, det blir ett annat liv. Och vara borta då från barnen efter en lång säsong där man redan har varit borta mycket, åka iväg i 3-4 veckor eller ännu mer.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Om det är samlingar innan och sådär.
Ja, nej, jag tror bara, alltså, så jag lär mig hela tiden av misstag, både på plan men framförallt utanför. Vad kan man hela tiden göra bättre? Hela min karriär har nästan alltid varit väldigt hektisk och intensiv. Först med Ventura i Turin, där det var långa träningar, långa dagar, många hotellnätter, och sen till någon som var ännu värre i Bielsa, där det var helt, helt extremt. Så mentalt var det väldigt krävande, och sen på det så skulle man åka med landslag, så spelar man inte, så blir man irriterad. Och vet, många saker som gjorde att det blev hack i vardagen. Medan detta året har det varit från start, har det bara varit harmoni genom allting. Klart, det var några tuffa veckor när vi förlorade lite väl många matcher i Premier League, och det gick emot, men annars har det bara varit harmoni och känts bra och tränat varje träning, spelat varje match och bara flutit på.
Hur mycket har du tänkt på att du förmodligen hade haft väldigt många fler starter i landslaget här under VM-kvalet och i playoffen, ifall du hade taktat på?
Alltså de enda gånger det blir påtagligt är när det väl är samlingar. Alltså annars tänker jag aldrig på landslaget. Och när det väl är så kan jag tänka någon tanke lite. Men alltså nej, alltså. Jag tog beslutet och där och då var det nog inte så uppmärksammat. För då var jag inte ens ordinarie. Så att det har nu blivit det mer i och med att jag har blivit ordinarie i Premier League. Lagkapten och gjort det bra. Och då känner folk, okej, varför ska inte han spela i landslaget? Han kan spela i Premier League och spela varje match. Så där och då när jag väl tackade för mig. Alltså det var inte så att folk skrek ut på gatan och skrek efter Jansson. Utan det var okej, hej då med han typ på den nivån. Så att det har nu kommit med takt med att jag har visat upp mig på den högsta nivån.
Vi frågade Pontus Wernbloom för några månader sedan samma fråga. För jag kan tänka mig att just när det kommer till landslag, så är det väldigt lätt att till 100% vilja och unna och känna när man själv är med. Men när man hamnar utanför, att det kanske också smyger sig in några procent liksom missunnsamhet. Eller kanske inte missunnsamhet, men i alla fall att det är inte helt fel om det går lite stolpe ut. Vad kände du när landslaget brände mot Polen och VM-platsen försvann? Var det handen på hjärtat bara empati för grabbarna, eller kändes det?
Det var ju jag inne på
lite,
när vi diskuterade.
Lite skönt.
Skönt var det absolut inte. Framförallt för att jag fortfarande alla, alltså min relation med Janne är fortfarande klockren. Alltså.
Jag menar inte skönt gentemot dem, att haha, nu mår de dåligt och nu upplever de en förlust, utan kanske för din egen skull, att det inte blev ett VM som då i höst du behöver stå vid sidan av. För det har ju ännu inte kommit ett mästerskap där du inte har varit med den här sidan om ditt beslut.
Ja, nej, det är sant. Det enda som jag slipper med det är såklart frågorna inför kommande mästerskap. Och det är kanske inte jobbigt med det, att bli frågad, vill du vara med i landslaget och spela VM? Det är klart det är en ära. Men av den anledningen så kanske jag lite med annars. Så var det bara att jag tyckte det var tråkigt. Alltså jag följer det som en support. Och så som jag följer Malmö idag, så följer jag Sverige under kvalet här nu. Och tråkigt att de inte lyckades. Så att nej, det fanns absolut inget sånt om jag ska vara ärlig.
Men på tal om de känslorna, om vi bara går till klubblaget, tänker jag att det hänger ihop. Det vart ju ändå, nu kanske inte det nådde dig jättemycket, men det vart lite snack i alla fall här hemma. När Leeds inte gick upp till, eller när Leeds med dig inte gick upp till Premier League, och sen så blev det Brentford, så gick Leeds upp. Har du känt någon slags revanschkänsla under det här året och när ni gick upp? Och kanske framförallt nu när du summerar, de känslorna kanske borde komma nu då. Att det har varit så här, Ponne, kommer han någonsin till Premier League eller ska man fast i Championship? Och så har du ju, den säsongen du har gjort, varit totalt bärande, stor ledare i laget, spelat tredje mest i hela Premier League. Men det måste ju till och med ligga liksom erbjudanden från Europa aspirerande lag i Premier League till dig under den här sommaren.
Så jag tror jag är nu en sån person som att jag är som jag är, så är nu ganska lätt att håna och skratta åt. Jag tycker illa om när det väger dåligt, men det går bra som denna säsongen har gjort. Så jag har fått ganska mycket applåder och folk som sagt att du har gjort det bra hit och dit. Så att jag är nu den typen av personen, tror jag. Det är klart att det var mycket framfall från Leeds. Var det ju helt, jag fick ju nästan ta bort sociala medier under den säsongen. När jag spelade i Brentford och tävlade mot Leeds, och de var de som gick upp och vi misslyckades i finalen. Det var, ska vi helt ärligt, var det ganska jobbig tid. Och sen ser mina kompisar, och där och då var ju Leeds mitt lag. Alltså jag hade verkligen starka känslor för Leeds. Och ser de i Premier League när jag fortfarande var två halvade i.
Men där var det ju stor, där lade du ju ut också mycket känslor och gratulerade Leeds.
När de dessutom också gjorde en sån jävla fin första säsong som de gjorde.
Ja, nej, det var faktiskt ganska, ganska jobbigt om jag ska vara ärlig. För att min dröm var ju att spela i Premier League. Och min största dröm där och då var ju att spela i Premier League med Leeds. Mm. Och det blev inte så, och sen gick de upp och sen... Också hur det snackades om min exit från Leeds. Det är många som la ut saker som det var noll sanning i och allt det här. Egentligen så här idag.
Har du berättat sanningen någon gång? I England, i engelsk media eller någon annanstans?
Alltså, jag vet inte. Jag, det
vad är sanningen då?
Alltså sanningen är väl att som sagt, jag och Bjälsa, vi gick väl inte och höll varandra i handen varje dag. Om
var det så under, liksom, under säsong? Så
inte bara ett par sekvenser som hände under den säsongen. Folk pekade ut det här med att de ville att det var det som fick vatten. Men den var ganska lugn. Alltså, jag kommer ihåg den. Så,
och vad var det som hände då?
Sekvensen var då, men det var då att vi gjorde mål när deras spelare låg ner. Och sen så gav Bjälsa ordning att vi skulle släppa in ett mål. Men jag ville inte att de skulle göra mål. Och den var ju den som förstorades upp i engelsk media, att det var det som fick Bielsa att vilja bli av med mig och alla de här sakerna. Men alltså, den var ganska lugn alltså. Jag kommer ihåg dagen efter på träningen, typ så, han nästan skojade om det, typ så att Pontus, nästa gång jag säger så försöker lyssna på din tränare, typ så. Men det var ett par saker som hände under den säsongen som gjorde att jag och han kanske inte, ja, alltid gick hand i hand.
Men så här omklädningsrum eller på plan?
Nej, det var ju mer, ja, på planen och hur jag var och framförallt hur krävande han var. Och det var många andra i laget som aldrig sa någonting, och jag var väl den. Så jag tyckte det var många saker under den säsongen som kunde skötas bättre.
Du agerade lite språkrör.
Ja, men typ så. Jag var inte lagkapten när det ut, men jag bara kände att det var många saker som inte kunde som inte var bra, som var tvungna att tas upp, och ingen annan gjorde det. Och kapten gjorde inte, det var ingen som ville göra det.
Vad är för typ av grejer? För man är ju så jävla nyfiken på Bielsa hela tiden. Han är ju som en seriefigur.
Det är svårt att ta klara exempel. Alltså bara hur vardagen var alltså, hur dagarna var, hur träningarna var. Hur
rimligheten i saker typ.
Ja, men lite så, ja. Det, alltså för han, alltså, han ägnade, det är inget fel med det, alltså, han ägnade hela sitt liv. Han bodde fan på träningsledningen, så för han så hade han inget annat att göra. Jag menar, vi hade familj, jag sov dåligt om nätet, precis fått ett barn som då skrek där hemma. Det, många sådana saker i ens liv också som man inte alltid tänker på. Så hela min exit King Leagues, den var bara konstig. För att jag var inte alls beredd på det. Och sen får jag ett samtal från en sportchef som jag också där. Jag, min anställning var inte heller den bästa. Han var en jävligt skum människa. Och han ringer mig och säger, du...
Var engelsman?
Nej, spanjor.
Spanjor, ja.
Och han ringer mig från ingenstans och säger, du... Har du pratat med din agent? För jag tror det är nu läge för att hitta en ny klubb. Och då var jag absolut verkligen noll beredd på det. Och sen bara gick allting så snabbt. Och sen, ja.
Men vi sa ju det faktiskt i måndags till varandra, att vi skulle fråga Ponne om just den sista matchen här i söndags, som var mot Leeds hemma med Brentford. Att det hade ju faktiskt kunnat sluta så att du var på andra sidan och spelade ner Leeds tillbaka i Championship. Ja, absolut. Vad kände du för känslor när det väl stod på sin spets där ute på plan? Blev du lite glad för Leeds skull, eller kände du att nu ska jag ha min revansch här?
Faktiskt ingenting kring det här med revansch, men jag ska vara helt ärlig. Det var väldigt delade känslor. Det var en lång uppbyggnad till matchen och folk samma där igen. Alltså, Leeds på sociala medier är helt, alltså, det är absurt. Alltså. Jag var tvungen att stänga av sociala medier de sista dagarna ungefär, för jag fick meddelande överallt. Alltså, folk som fick tag i mitt nummer och sådana saker. Mediasnubbar skrev och ägaren skrev till mig och sportchef och hit och dit, alla. Så det var nästan för mycket, så att det var väldigt delade känslor. Men alltså under matchen, och jag kommer ihåg i uppvärmningen och i gången, och mitt peptalk inför matchen var verkligen, nu jävlar är det, skicka ner de här jävlarna i Championship. lite på den nivån, för att jag ville verkligen vinna matchen. Men så som du utvecklade...
Sociala medier, liksom stormen och ägare och sportchefer som hör av sig, det fick motsatt effekt mot vad de trodde då?
Det vet jag inte. Det är roligt att vara alldeles gick ut i uppdragning. Helt bara pang, så dyker ägaren upp där i gången och så typ kramar om oss. Vilken säsong ni har haft. Så det var lite så absurt. Det är lite den italienska känslan över det.
Såklart, så han dök upp där.
Tvungen att säga till han för italienska, André, det här är inte läget att gör det här. Så vi flyttar honom, och sen under matchen när man spelar så man är så inne i den bubblan ju. Att man vill bara vinna. Men efter matchen, om jag ska vara helt ärlig, så var det verkligen, alltså jag var riktigt förbannad att vi förlorade, men så kommer några av mina kompisar som jag spelade med under 3 år, och man bara ser lyckan i dem, och då fick jag såklart känslor och mer känslor för dem. Så att,
och de sa tack för att ni släppte det billiga målet.
Ja, vi spelade fan i 9 man i en kvart, så att mer hjälp kunde vi inte göra. Nej. Så att det var, och så ja, ägaren efteråt fick en lång kram och han var glad såklart, för det betyder så mycket för dem. Så att,
men då låter det ändå lite som att utöver de gamla lagkamraterna du har kvar i Leeds, så är det en ganska... Det är en ganska krossad relation till Leeds som klubb med supportrarna och så vidare, eller?
Nej, det tycker jag inte. Det är bara mer att de är väldigt intensiva hur de är. Och de skriver till mig. Så det var absolut inte på det. Men jag sa, Pontus, imorgon så gör du självmål för oss och du kommer bli en hjälte och hit och dit. Och alla de här sakerna. Det var mer att jag var trött på att läsa alla de här sakerna. Klart, jag inte kommer göra ett självmål för att de ska hålla sig kvar det. Alltså, men det trodde ju de på fullt allvar. Så att, det var nog mer det. Men annars var det enda, mitt enda problem med Leeds var ju sportchefen och Bielsa. Och Bielsa, ska jag helt, det var egentligen inget problem. Utan det var mer att Bielsa fick en fråga av sportchefen och ägaren att vi måste sälja någon, vem vill du sälja och vem kan vi sälja? Då blev mitt namn den som nämndes. Och så min relation till Bielsa, jag träffat han idag, så jag har gett han längst jag kom och tackat han för allt han har lärt mig. Och för det året jag fick ha honom, trots att det var krävande, så egentligen är det bara sportchefen och alla andra är det väldigt, väldigt bra relation med.
Vi summerar i alla fall den första Premier League-säsongen som oerhört lyckad, inte bara för dig individuellt utan också för Brentford som nykomling och lag. Vi snackade lite kort för någon månad sedan, några veckor sedan, om hur du ser på framtiden rent konkurrenskraftigt för Brentford, vad man kan göra som klubb. Men om du bara ser tillbaka tillbaka i backspegeln för egen del på säsongen. Hur skulle du säga att liksom, du har utvecklats? Går det att peka på någonting konkret som Premier League har gjort med dig som mittback och fotbollsspelare, eller kanske framförallt person och människa?
Alltså, ska jag vara helt ärlig, så tvivlar jag nog lite på mig själv inför säsongen, för att man vet aldrig när man går in i någonting nytt, och så framförallt inte går in på den absolut högsta scenen mot de absolut bästa i världen. Klart att jag visste inte riktigt var jag stod, men kände det från, vi mötte Arsenal i första matchen, från första minuten i första matchen kände jag att det här är den nivån som jag ska spela på. Det kan låta kaxigt kanske, men det var verkligen så jag kände, att det här jag hör hemma, detta jag har gjort för de här matcherna jag vill spela. Och så har det varit under hela säsongen, alltså, den ynnelsen att få spela Premier League. Alla som har gjort det, som innan jag hade gjort det, har alltid sagt samma sak, alltså, du förstår inte vilken känsla det är att spela Premier League. Och så är det verkligen, alltså. Det är otroligt, alltså. Bara från matcherna till det kommersiella och till följet runt om i världen och allt det här. Så det är på en annan nivå. Jag tror inte man kan inte förklara det om man inte får uppleva det själv.
Du med väldigt mycket fot på läktaren också. Och någon som alltid har följt med i den delen av fotbollen också. Det finns ju en ständigt återkommande diskussion i det här landet om liksom plastligan Premier League rent supporterskapsmässigt och läktarmässigt. Och sen så finns det jättemånga rimliga förklaringar till det. Det är ju inte att det saknas passionerade engelsmän som följer sina klubbar, utan det är snarare Premier League som liga med den prisutveckling och så vidare som har kanske gjort det svårare för supportrar att bedriva samma kultur där som i Italien eller Tyskland eller Spanien eller vad det nu är, Sverige för den delen också. Men om du jämför med dina erfarenheter från din karriär och kanske hur du ser på supportkultur, hur bra eller dålig skulle du säga att Premier League håller där?
Alltså, först och främst är det alltid fullsatta arenor, var vi än är, vem man än möter. Och stämningen är det här typiskt brittiska, vet, när det kommer målchanser så kommer det här surret på arenan. Det är inte så mycket sånger. I Leeds hade jag ynnesen att få spela på en ganska, ni var ju själv där, det var faktiskt ganska fin inramning, bra sånger och
Enligt rykten så står sig ramsan stark. Bara att du inte är på planen. Kommer du ihåg den?
Vilken då?
Ramsan.
Min ramsa?
Ja, som vi lanserade på Ellen Road.
Nej.
Det var väl den här Mancini, alltså Cantare.
Vad sa du? Åh, Pony!
Nej, det var väl fast en engelsk version.
Ja, vi hade ju två. Vi hade
svenska sattes ju aldrig.
Den sattes inte, men den var fin trots allt. Den tog vi med oss lite till landslaget också.
Ja, nej, nu...
He came nu... from...
Ja, jag kommer fan...
Jo, men vad fan?
Om du kommer ihåg så får du väl...
Ja, men he came from Vikingland...
became a Yorkshire man.
Ja, became a Just Yorkshire det, man. Det är du som har gjort den.
Otroligt rim.
Jättefin.
Men annars så är det ju inte så mycket, det är en bit ifrån den läktarkulturen som jag uppväxte i Malmö med bengaler och tifo och flaggor.
Ja, den fick uppleva i Italien också.
Ja, och Italien också för den delen. Med bangers, kanske bangers är det bästa exemplet på något som är positivt, men alltså bara det att det inte finns några flaggor, inga banderoller, inga tifo. De sakerna kan ju sakna något oerhört. Och det förstår jag faktiskt inte varför det inte skulle kunna vara.
Påminn mig om Liverpool borta för er.
Förlorade 3-0.
Och det var hur bra drag?
Nej, det var faktiskt riktigt svagt. Det var inte
fint! Det var det enda jag ville höra.
Det var faktiskt riktigt dåligt.
Det var det enda jag ville höra. Men okej, då råder det ju absolut inga tvivel om att liksom, believe the hype kring Premier League som liga även för er spelare när man väl får uppleva den.
Nej, det har varit otroligt. Jag, som sagt, hade velat få göra det här under en längre tid. Jag började göra det när jag var ännu yngre för att få ännu fler säsonger. Men bara innan sen fjärde säsong är en dröm som uppfyller sig. Förhoppningsvis kan jag fortsätta på liknande spår. Men det har varit helt fantastiskt.
I morgon så ska vi spela in ett Premier League-summerande avsnitt tillsammans med Jesper Hoffman som ni kommer höra nästa vecka. Han ska lista lite årets mittfältare och försvarare och anfallare och tränare och nykomling och utropstecken och det ena med det tredje. Är det någonting du vill skicka med oss in i det avsnittet som du verkligen tycker ska lyftas? Någon spelare eller något lag eller någon besvikelse eller utropstecken eller vad det nu kan bidra med?
Du får ställa frågor så svarar jag på dem i så fall. Ta upp saker. Det är nu svårt.
Alltså, vilken är din den bästa nya bekantskapen? En spelare som du aldrig hade hört talas om för ett år sedan som du bara liksom, wow, vad fan var det här?
Eller som du kanske har sett och tänkt, han är väl bra, och sen så har du mött honom på planen och känt, han var inte alls bra, eller shit, han var mycket bättre än jag trodde.
Ja, men alltså, det finns ju bra spelare i alla lag såklart, men Brighton är ju sånt lag som går lite, jag känner sig under radar för att det är många, så det är ett litet poplag för många ju. Men,
framförallt här hemma.
Ja, exakt. Graham Potter. Potter, exakt. Men där är ett par riktigt, riktigt, Bissouma är ju, alltså, när vi mötte dem hemma, så det var som var han mot oss. Det var typ han mot klubbet. Alltså,
ensam
det var
cirkus.
Helt overkligt var det alltså. Cucurella vänsterbacken, ja. Också riktigt, riktigt bra.
Ser det ut lite som Rickard Dahl?
Det gör han faktiskt, det är en bra liknelse. Men sen, så, och det roliga med dem är att de har fortfarande behållit lite av det här, det är Brighton som jag mötte i Championship. Nu kan jag inte ha jättemånga kvar, men Dunk till exempel, Duffy är där väl, Webster är också en Championship-spelare som behållit den här touchen. Lite liknande resa så som vi har gjort ju. Och Brighton och Brentford är väl ganska lika i sig, och de gillar inte varandra ägarna eftersom att de är båda bettingsnubbar och pratar rätt mycket skit om varandra.
Yeah.
Så det är väl vår antagonist, men Brighton är ett väldigt fint lag, spelar bra fotboll och ja, överkörning mot United, det har i minnes här nu, näst sista omgången har vinner med 4-0. Så ett fint lag.
Ja, det är väl liksom XG-mästarna. Alltså, de är ju...
Jag tror vi har gått förbi nu. Jag såg faktiskt en... Det är också, vi
sen
XG,
det är sånt där som kommer på måndagsmötet med bettingpresidenten. Exakt. Att så här har vi XG-statistiken.
XG-kabellen för oss där vi låg... Vi slutade femma för hela säsongen, vilket är starka papper.
Nej, men jag tror att Brighton på riktigt är... Nu är det ju såklart svårt att hitta dels en sån spelare som vill gå till Brighton och uppringa de pengarna det kostar till en liga som Premier League. Men Brighton känns ju som att de är en 23-målsskytt ifrån att på riktigt utmana om de sista Europaplatserna. Det tycker jag inte är för stora ord. För att det är ju så många matcher som Brighton både dominerat, förtjänat att vinna, men de är ju för dåliga på att göra mål.
Ja, Thomas, har vi beviset.
Här har vi beviset. Så i topp har vi Manchester City, Liverpool 2, Chelsea 3, Arsenal 4 och sen kommer Brentford. Före lag då som till exempel Tottenham, Manchester United, har vi något annat storlag där. Men alldeles oavsett, alltså points, ni är ju inte jättelångt ifrån Arsenal heller. Så.
Starka pappor. Och det är ju lite så de jobbar. Brentford har alltid varit det. Tack då som att han är som han är. Men jobbar
en
mycket.
iPhone 8 eller?
Nej, vadå?
med vilket eftertryck liksom, skulle du vilja summera Dejan Kulusevskis första halva i Premier League? Är du förvånad över att det gick så jävla snabbt och att det gick så jävla bra?
Ja, men det måste jag säga. Att jag, alltså, han kom perfekt in i den trion med Son och Kane. När vi mötte dem så var det ju Lucas Moura som spelade. Och då kände man verkligen, okej, ska vi göra någonting så tar vi dem åt den sidan där Lucas Moura är. För att det är en annan, inte alls samma nivå som Kane och Son. Men Dejan har ju kommit in och gjort det fantastiskt. Han var inte så bra när vi mötte dem. Och jag hade ganska bra kontroll på dem. Men han har ju haft en fantastisk säsong sedan han kom. Och den trion är inte lätt att jobba med.
När han kom upp i landslaget så var det ju fortfarande en del av Jannes gäng. Om du jämför Dejan Kulusevskis inträde på den yttersta nivån med Alexander Isak, var det ungefär samma typ av råtalang och känsla kring att här vilar det något stort, eller har du förvånats mer över att Dejan är den spelare han är?
Jag tror nog att det han har imponerat mer på mig nu här. Jag ser inte alls den potentialen i honom när jag såg honom första gången. Han var absolut jättebra. Men Alex och mig var på en helt annan nivå. Mm. Och nu har inte jag
det kommer jag ihåg när du sa, och Lustig var väl där också. Bara så här, den här jävla Alexander Isak. Vad är det som pågår?
Och så var det verkligen. Han hade väl en... Det fortsatte väl så i början av kvalet också. Han var otrolig. Och sen har jag inte sett honom, om jag ska vara ärlig, under säsongen i Sociedad. Spanska ligan är inte jättehet i mitt hem. Så att jag har inte sett så mycket matcher. Men han har ju, alltså, den potentialen som han, och den talangen som Alex har, den dör ju inte bara ut av en dålig säsong. Utan jag är helt övertygad om att han fortfarande har den. Att han kommer att komma igång. Och när han gör det och får ordning på allting så snackar vi en av dem. Eventuellt en av de bästa niorna i världen de kommande åren. Den potentialen ser jag i alla fall.
Och håller du fortfarande då Alexander Isaks potential som högre och större än Dejan Kulusevskis?
Jag tror nog mer att det finns en brist på nior i fotbollsgruppen. Alltså det finns ju knappt några nior där ute. Och Alex är väl en av de som det snackas om. Han snackade som en av niorna att det går till Arsenal. Eller snackar vi eventuellt en av de fyra största klubbarna i Premier League. Och Alex är en av de som ska vara nian i det laget. Det säger allt för mig. Så att jag tror nog att de är jämnbördiga, men såklart jag är jätteimponerad av det han har gjort. Det är inte lätt.
Men så här, handlar ju väldigt mycket också vilken tränare man får, vilken klubb man hamnar i, att allting faller rätt ut. Kollar man på Real Sociedad under det här året så lär de ju inte ha kommit femma. De kommer väl sexa i ligan, men de lär ju inte ha kommit femma i expected goals. Utan de har ju skapat väldigt lite och sett jävligt trubbiga ut under hela säsongen. Och det är också nia, alltså det blir positionsbaserat också. Kulusevski kommer perfekt in i en trio med Son och Kane, där de assisterar varandra, alltså det är fantastiska världsspelare på de positionerna. Nu vart Odriozola fan,
som du för övrigt basunerade ut här för några dagar sedan, så här, din gubbe. Ja. Du har aldrig hört dig lyfta.
Stella tycker väldigt mycket om honom. Okay.
Uh-huh. Jag tycker du, när han kom så, vad är det där för könlös, sval gubbe?
Jag älskar honom. Tycker han är fantastisk. Vad heter han?
Vem?
I Real Sociedad.
Oyarzabal.
Oyarzabal blev skadad också. Och det hjälpte inte heller det. Nej. Anfallet. Och sen så har han haft skador också under säsongen, Alexander Isak. Så det har liksom varit en upphackad säsong i ett lag som långt ifrån har liksom skapat mest i den spanska ligan. Mm.
Du som lever och bor, inte bara spelar i Premier League, utan liksom framförallt lever och andas England dag ut och dag in. Är det överdrivet det som når Sverige och övriga världen i liksom hur mycket det pratas och fokuseras på Manchester Uniteds kräftgång? Eller är det det som dominerar mer än att det går bra för andra lag? Eller hur skulle du liksom säga att det mediala intresset i någon slags tårtskala ser ut?
Ja, men det nämns ju, det ska jag säga. Alltså, jag följer ju mycket engelsk TV, Sky och BT och så här. Och det är klart att det nämns mycket om det såklart. Och Rakeen är väl en av de som går i fronten av det och försågar dem, och med all rätt, för att vissa matcher har varit helt horribla. Ja. Ofta är det att de har ju studio och det här kring de stora matcherna United spelar, och ofta har det varit att de blivit totalt överkörda, och då har det inte varit snällt efter att de vill säga så. Så att, nej, det är stora frågetecken kring den klubben, och jag tror inte att en ny tränare.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Jag bara löser allt det där. Alltså, vad jag hör och vad jag själv fick uppleva när jag mötte dem och så och gå i gångarna där, att det finns något ruttet under där. Alltså, det kan ju ta lång tid innan man får förordning på det, och det är ju många personer som ska bort, men också som ska in för
och så måste man träffa rätt på dem man får in, inte bara på en tränare.
Så att, men måste säga att den absolut största klubben som jag mötte, alltså det är intresset och så mycket folk som är utanför arenan, alltså det har jag aldrig upplevt. Det var helt overkligt. Då snackar vi ändå en säsong som det har varit för dem, och det var sista matchen, ingenting att spela för, det var alltså kaos.
Alltså.
Sånt intresse det har jag aldrig någonsin tidigare upplevt.
Hur mycket kontakt har du med Vigge efter landslaget?
Pratar ju såklart när vi ses.
Ja. Jag tänker att man spelar i samma liga och att man liksom, att ni kanske har någonting där, när man utbyter tankar och känslor efter olika matcher.
Det är inte mycket fotboll vi snackar, om jag ska vara ärlig. Han bor ju ganska nära Robin, och jag och Robin är tajta och så. Så att, men inte mycket mer så. Det blir så när man möter svenska som är det. Jag träffade honom efter matchen och sa hej, och sen så blev det efter matchen, han skulle se, han skulle göra någon intervju, jag skulle göra någon intervju, sen så glömde man det, och sen så var det inte mycket mer så att ibland blir det så också.
Men då känns det som att du går in här i sommaren, en dryg månads ledighet, en ruskigt stark säsong i ryggen, och du är laddad på år 2 med Brentford.
Ett år kvar på kontraktet, eller hur? Hur resonerar du kring framtiden?
Både vi och de sagt att vi tar det år för år. Ja. Och
det är nog... För ibland kan det ju vara sådär att när det är ett år kvar på kontraktet så vill man verkligen förlänga.
Ja. Så kände jag innan när vi gick upp, att nu vill jag ha en säkerhet här. Jag har hjälpt klubben att gå upp och ge mig någonting, ge mig typ ett tecken och tack. Men de var väldigt tydliga från dag ett att vi kommer inte ge nya kontrakt till någon. Vi kommer vänta till januari. Och då, där och då så bestämmer vi vem vi tycker är redo för att få nya kontrakt och vem vi tror på. Så gjorde de också det. Vi behövde inte göra någonting, varken jag eller min agent, utan de kom till mig och fem andra. Och här har ni avtal och tack för allt ni gjort för oss. Så att, Och att,
det var tillräckligt bra för att bara signa.
Det var tillräckligt bra, jag satt en kåk och gick därifrån. Men att det blir ett år åt gången, det är nästan, det tycker jag är skönt bara. Alltså. Ja. För att jag vill vara där så länge jag kan prestera, och jag kan inte det, så då tackar jag för mig. Alltså.
Men då är det cupfinal med boysen idag. Det är någon kebab eller två i Arlev här till helgen. Sen så får ni ett hus här klart om några veckor. Jag misstänker att om Janne skulle ringa här, han har fått några bröllopsavhopp till Nations League-samlingen.
Han har hört av sig.
Är dörren fortfarande stängd.
Det behöver vi inte klippa bort.
Ja, han har försökt flirta lite och jag ska fortfarande kvar vid mitt beslut.
Men det tog ett par dagars tänketid.
Ja, det gjorde det. Det blev alltid, det var förra gången frågade var likadant. Och det
men klart det tycker jag är smart ändå. Alltså att ändå låta det landa lite och sova på
saker. Det var inte så att jag bollade såklart med familj, med min agent, mina bröder och familj. Och
var det någon där som pushade för landslag mer?
Jag är inte Åsa, men så.
Jag är team Åsa. Alltså jag vill ju se det i landslaget, men jag förstår gärna.
Nej, men alltså, i takt med åren som går, man har blivit pappa och barn, så jag säger den som bestämmer. Förr var det jag som var bossen, men nu har jag väldigt lite satt i om det, måste jag vara ärlig. Så
men bara kort, på tal om landslagets framtid här och de spaningar vi har pratat om återkommande senaste tiden. Nu var ju Janne mer eller mindre tydlig om att 4-4-2 ska överges. Det finns ett nytt tankesätt och ett nytt spelsätt som ska appliceras här till att börja med i Nations League. Nickar du med och känner att det är nog helt rätt väg att gå, eller hur tänker du kring att 4-4-2 kanske faktiskt är lite passerat av övriga fotbollsbedrivande lag här runt om i Europa?
Men jag tror det är väldigt få, om du tittar på den 23-manna eller 26-manna-truppen som de har tagit ut nu, jag tror det är väldigt få av dem som idag spelar 4-4-2.
Eller någonsin har spelat 4-4-2, för jag tänker att ungdomslagen, akademierna, Malmö, Bayern, BP och alltihopa spelar ju en väldigt liksom, possession-driven fotboll och en offensiv fotboll.
Även för min egen del, det är länge sedan jag spelar 4-4-2 nu. Ja.
Och när du resonerar landslaget kring det,
ja, exakt, det är bara landslaget.
Är det lite så som vi har pratat om, att fördelarna med 4-4-2 väl ute på plan mot ett 3-5-2 eller ett 4-3-3 alltså, verkligen inte kommer upp i samma mängd som nackdelarna? Eller är det bara en amatörmässig liksom, analys från oss?
Jag har ju hört när ni har pratat med både Peter och Janne om det här, så vill de försöka få det till att ja, men i offensivt spelar vi 3-5-2, vi justerar lite det här hit och dit. Men för mig det är det största problemet rent defensivt, att man blir så låga i 4-4-2, man får inte riktigt in pressen och det blir att man väldigt ofta, framförallt med den bättre lagen, är väldigt spelade låga.
Och hamnar i numerära underlägen,
ja,
eller?
Och det också, ja. Så att rent offensivt så tycker jag att vi ändå har, eller även när jag var där, så fick vi ändå hyfsat bukt på det. Men defensivt tycker jag att det var nästan lite för passivt för min smak. Och när jag spelade i landslaget så var jag under Bielsa, där var det verkligen, alltså släpp handbrånsen all in. Så att för mig var det en helt annan värld att gå till 4-4-2, låga block. Men det är väl det jag tycker är det svåra med 4-4-2. Och det känner jag, även i Premier League, jag tror det är väl bara Burnley kvar. Och de är samma där. Och då spelar de med en väldigt aggressiv.
Och de vinkar vi hej då till.
Tack för det, för det vill jag aldrig igen om jag ska vara helt ärlig.
Men skönt då att de höra på något sätt alltså, att man kan hata Burnley. Det är ingen Turf lyssnare more, som hör av
nej,
sig.
Tack. Vi mötte Burnley, tror det var omgång 8. Då låg vi under med 3-0 efter 30. Kunde stått utan kryddan och 6-0. Och jag sa efter matchen, jag ska aldrig hit igen. Om jag ska kosta min karriär, om jag ska ner i Championship och de stannar kvar, jag ska inte hit igen.
Spelade Ashley Barnes?
Nej, han kom in sista fem och var en jävel och skulle håna. Så
för att jag har faktiskt tänkt på det när jag har sett Ashley Barnes här under säsongen. Att det där känns som en anfallare som Ponne skulle kunna känna att han är så jävla jobbig att möta. Han är så jävla mycket bättre än vad kanske folk liksom så här förstår eller tänker. Och att han är perfekt för att spela i Burnley. Och att det är en sån här spelare som kan ta sig in under ditt skinn.
Du har mycket, klar för Brentford. Alltså,
missförstå mig rätt. Att så här, du har lättare att stoppa Harry Kane i fickan än Ashley Barnes.
Så jag har ju den, jag längtar så mycket till att jag ska möta Håland nästa år. Alltså, jag ska slakta han. Han kommer säkert köra över mig. Alltså, men jag har ju en sån förhoppning att bara äta upp honom. Alltså, jag har ju norrman i mitt lag ju.
Det är jävligt kul att du säger det. För att jag har tänkt, kommer ni ihåg när Manchester City mötte Dortmund i förra säsongens Champions League? Och så blev det en löpduell mellan Haaland och Ruben Dias som bara några veckor senare röstades fram till Premier Leagues bästa spelare. Men när hålet väl sprang in igen axel mot axel, han flög ju som en liten vante. Och så tänker jag på den där gången när Milan var på besök på Swedbank, hette den ju då, stadion i Malmö, och skulle spela någon uppvisningsmatch mot Malmö. Och så blir det då en liksom, man ser den från långt håll, att nu kommer Ponne och Zlatan springa in i varandra här axel mot axel. Man bad en stilla bön för dig och 2 sekunder senare så är det Zlatan som ligger ner på marken. Alltså chocken när man hade liksom bevittnat den duellen, gör att jag nu är ruskigt spänd på den första liksom duellen mellan Ponne och Haaland.
Han kommer säkert ringa, alltså han spelar ett fantastiskt lag, så han kommer säkert ringa hattrick, och det här kommer säkert jag fäta upp av City för senare. Men jag har bara förhoppning om att bara slakta honom. Alltså. Som sagt, jag har Norman i mitt lag som hela tiden är på mig. Alltså Haaland kommer äta upp det här timmar varje gång.
Så att, han vet vad han gör också.
Ja, han får igång mig. Så den gillar det är, där är jag fortfarande ganska... Alltså, jag vet
spelschemat
jag,
kommer i juli va? Brukar komma.
Mm. Ja, jag vet att inte jag är världens bästa spelare längre. Men när jag får ett uppdrag så här, lyssna på honom. Ta den här killen. Det förstår man rätt. När jag får ett uppdrag,
var
ta,
du världens bästa spelare?
Nej, det har jag aldrig varit. Med mitt eget huvud har jag varit det någon gång. Men när jag får ett uppdrag så lyssna på honom. Ta den här spelaren 90 minuter, han är din. Då är jag sån, det tror jag, då passar de mig perfekt. Så hade jag med Kane, jag hade någon match med Benteke. När jag har de duellerna så hade jag mycket med Bielsa. Det var jag gjorde min bästa individuella säsongen. Det var mycket man-man. Och där är jag ganska stark fortfarande.
Men så den enda du inte kan kontrollera, det är Ashley Barnes?
Ja, han
sista bossen.
Då var man inte häftig på Turf Moor mot ett lag som alla sa, ja, de kommer åka ut. Och så ligger man under med 3-0 så kommer han in sista fem när vi hörnflaggan och ska leka lite ball. Då är det inte jätteroligt.
Nej, jag fattar det. Men fan vad kul då ringer vi in första matchen mellan Brentford och Manchester City så fort vi får Premier Leagues spelschema. Underbart, är det någonting som vi inte har avannat? Det är för fan en Champions League-final om 2 dagar. Har du någon take på hur du tror det går mellan Real Madrid och Liverpool?
Alltså, nu måste väl verkligheten springa i kapp Real Madrid, är min första tanke på det. Alltså, de har gjort det bra, men alltså, tillbaka till det där med expected goals, expected alla de här sakerna, så ska ju inte Real egentligen vara i final. Så att, tanken är väl att nu kan det kanske jämna ut sig lite.
De lever i ett eget litet universum med Real Madrid.
Ja, lite så. De
driver en alldeles egen liten mordutredning.
Ja, men jag tror det.
Ja. Men jag tror Liverpool blev för starka för dem. Liverpool är också ett otroligt lag.
Men sett till det här vi pratade om tidigare, när ni mot Fulham startade matchen liksom i ett rasande tempo, så är det Liverpools väg att gå? Eller är det Roma vänta in?
Jag tror nog att Liverpool kommer gå för det från start. Och det bör de göra, de är ett bättre lag.
Så blir ytor på Vinicius Junior och så hittar han Benzema centralt och så är det 1-0 och så stängs det.
Ja, så ger man Real Madrid deras trigger att ligga under med 2-0. Det är liksom deras cue.
Man måste komma ihåg att de har ju släppt otroliga chanser mot alla, alltså mot City, med lite flyt hade City gjort. Många mer chanser att göra. 6, 7, 8.
9 på båda matcherna.
Så att de kommer släppa till chanser och har Liverpool bara skärpa för dagen, så kommer de ju ta de chanserna.
Alltså, våran raket bort hos Betsson. Vi har gjort ett boostat spel. Liverpool vinner med 2. För att så här, stämmer det för Liverpool, då vinner de med 2. Men min finalraket är över 2,5 mål ordinarie tid. Jag tror att det blir ett tidigt mål. Benzema gör mål. Real Madrid lyfter pokalen. Lite spelat med hjärtat såklart också, men jag tänker att jag måste gå på det. Jag har trott på Real Madrid hela tiden.
Vad har du hjärtat?
Benzema. Och sen har det blivit en grej och vi tycker att det är roligt med Vinicius Junior. Jag var ju tidigt på liksom att det där kommer bli en jävligt bra duo. Det var typ 6-7 år sedan när jag sa liksom att Benzema... Exakt. Men också att Benzema är en underskattad forward, för att under hela Ronaldo-tiden, alltså under de åren, så agerade en wingman till Ronaldo. Han var den stora liksom stjärnan. Men då sa Daniel Olenklint, som bor granne med dig för övrigt, till mig att vänta bara tills Ronaldo försvinner. Då kommer Benzema liksom blomma ut till den stora stjärnan. Och det tycker jag verkligen han har bevisat. Och så här, i år, nu är alla överens under det här året att han är liksom Ballon d'Or-vinnaren. Eller du kanske tänker en annan.
Nej, han är absolut med där uppe. Kevin De Bruyne är också...
Hade du velat ta ner i fickan Benzema? Han känns jävla hal i straffområdet.
Han verkligen då var en fin prick.
Absolut, absolut. Men jag tänker...
Jämfört med Haaland då?
Ja, Haaland. Alltså Kane som gjorde så jävla bra match mot... Du nämnde Benteke och så vidare. Alltså det hade ju kunnat varit en liknande duell då mot Benzema.
Ja, Vinicius Junior hade jag inte velat ha ute på kanten emot den. Där hade man ju haft lite jobbigare.
Det hade du skickat till Lustig i så fall om det hade varit en
anställd. Han hade fan väntat ut och in på Husty och så.
Nej. Nu får vi nog lugna oss lite. Det blir hur som helst en jävla spännande match. Som du och jag ska prata lite mer om i morgondagens extrainsatta fredagstotto. Men till er som har det här så kan man väl bara redan nu säga att Champions League-finalstudion öppnar 19.30 på lördag på C-more.
Jag nämnde bara raketen. Jag ska säga att man som var 18 bast och stödlinjen.se finns om man har problem. Men jag ville bara ta min take också på den här matchen. Jag tror att Real Madrid vinner på sin jävla tyngd och erfarenhet i Paris.
En grej som jag kom på att vi måste bara lyfta med Ponne, som vi pushade lite för i måndags att vi skulle göra, det var ju det här nya kontraktet som sipprade ut gällande killen Mbappé. På tal om Real Madrid, och att han stängde dörren för andra gången till Real Madrid och Florentino Perez. De är ju skogstokiga där nere i Madrid här nu. På tal om Karim Benzema så la väl han ut en bild på Tupac på Instagram, för de menar liksom såhär, nu har du svikit oss för sista gången. Nu blir du skjuten i Vegas. Se upp. Det var väl mer eller mindre budskapet mellan raderna. Skitsamma, det här nya kontraktet, det påstås ju då innehålla inte bara helt hiskeliga mängder lön. Det snackades väl om 6 miljarder över 3 år.
Miljarder.
Men kanske framförallt då inflytande på både tränarval och sportchefsval. Och då sa vi till varandra, eftersom vi inte hann prata om det utan vi fokuserade på titlarna som hade delats ut, att det här kanske man ska lyfta med Ponne snarare, för att då bara få höra din take på hur du skulle ställa dig till att en spelare i omklädningsrummet...
Ta dig själv då. Komma tillbaka till Malmö. Alltså, du är tät kontakt med ledning, sportchef, Dan Landersson och så vidare. Alltså, det skulle ju kunna vara en roll som... inte exakt, men ändå landa. Skulle du kunna landa på det?
Ja, det tror jag inte. Alltså, det tror jag nog det finns på flera ställen. Alltså.
Sveriges Kylian Mbappé. Pontus Jansson.
Men det tror jag. Alltså, jag vet att Rosenberg till exempel hade en sån roll i Malmö och var väldigt delaktig med och nära relation med sport. Och det har jag ju redan idag, trots att jag inte spelar med både Geosson och med Daniel Andersson. Det är klart att jag som spelare, när jag nu kommer att spela, om jag nu spelar där, vill ha en sista ordet i vem Malmö ska som tränare. Det är klart att inte jag ska ha det. Men att föra diskussioner och vara med i det, alltså, det ser jag inget fel i.
Så det är inte så skevt som
jag tycker inte
låter.
Det. Jag har inte sett vad exakt står att Mbappé ska göra. Men att han får vara med i diskussion och flika in med sina ord och tankar, det ser jag egentligen inget fel i. Eftersom att han är
och det kanske är vanligare än vad många av oss utanför tror.
Det tror jag nu. Jag tror det är många ute i fotbollsvärlden som har, av de tongivande spelare i laget, som har tät relation med framförallt sportchef och tränare. Kanske inte så mycket med ägare, men framförallt med sportchef och tränare tror jag. Man pratar för mig själv, jag har alltid haft en väldigt tät relation med sportchefen i Brentford och med tränaren i Brentford. Återigen, jag bestämmer inte vem som är tränare och inte ens i närheten. Men att bli med en diskussion om så, även kring spelare och köp och nyförvärv och sånt här, det tror jag är ganska, ganska vanligt i fotbollen.
Och fråga två då, den här lönen som kommuniceras ut aktualiserar ju diskussionen kring något slags lönetak. För att ett så känner ju jag, och jag tror väldigt många som lyssnar på det här också, att det är inte rimligt att någon ska tjäna så jävla mycket pengar på att spela fotboll. Men två så känner jag också att det blir såna oerhörda klyftor i ett omklädningsrum. Kanske inte PSG, men du förstår vart jag vill komma. Har du någon gång resonerat och tänkt kring att lönetak vore en bra grej, eller är det så bra det kan vara så som det är?
Men här kan vi flika in kring Christian Eriksen då, för att den här diskussionen har vi haft i Brentford nu, eller jag har haft då även med några spelare med sportchefen kring Christian inför kommande säsong. Nu är Christian inte med kontakt under kontakt med oss längre, utan är fri bossman, men de vill ju såklart knyta upp honom, och då har ju de sagt att alltså, de är ju typ mer eller mindre rädda att spränga banken för att få Christian till klubben, men är rädda för att vad blir då reaktionerna från övriga spelartrupp. Och då har jag ju pratat med de andra och även med dem, alltså det är klart att vi vill göra allt vi kan för att Christian ska stanna hos oss. Vi har ju sett vilken påverkan han har haft, dels poängmässigt, men även hur mycket bättre vi har blivit som lag. Och vi har inget problem med att han får den lönen han kan bli erbjuden av klubben. Och jag kan tänka mig att nu är det helt absurda summor i fallet med Mbappé, och det är såklart bättre medspelare kring honom. Men skulle de andra spelarna i PSG kanske resonera att vi vill göra allt vi kan, ni måste göra allt ni kan för att Mbappé ska stanna hos oss, för att det ger oss en bättre chans att vinna matcher och vinna titlar. Så att lite så kanske. Så resonerade i alla fall jag med Christian Eriksen i Brentford, att han ska ha det han förtjänar, för så bra är han.
Och du...
Så kanske ingen får tjäna 6 miljarder, jag vet inte, men du fattar vad jag menar.
Absolut, jag fattar vad du menar. Sen tänker jag att du kanske också har tillhört lag där det inte har skilt så jävla mycket mellan den bäst betalda spelaren och en spelare som har någon slags medianlön eller snittlön. Och att man kanske då saknar liksom den erfarenheten. Men hur mycket fokus och koll har man på vad varandra tjänar? Liksom?
Inte så mycket, man ska vara jobb. Under mina år utomlands och även kring landslaget så här, det är sällan man pratar om hur mycket man tjänar. Alltså man flashar ju såklart lite.
Sen är ju människor, alla är olika. Det finns säkert någon som tycker att det är jätteviktigt att veta vad.
Men jag tror dock frågan till någon annan, hur mycket tjänar du? Den tror jag är väldigt, väldigt sällsynt i dagens fotboll. Jag har aldrig varit med om det, aldrig hört någon annan prata om det.
Men du och Robin kanske pratar
om det. Inte ens på den nivån. Jag och Robin eller jag och Foppa, så klart jag vet att Foppa tjänar hästmängder med pengar. Men
tjänar Foppa egentligen?
Ja, men exakt, jag vet inte. Jag råkade en gång, det här är en rolig historia, för vad kan det vara, 10 år sedan? Precis, jag hade flyttat till Italien, han hade varit i Leipzig några år. Nej, det måste vara senare. Det var när jag flyttade till Leeds. Så någon bara så man tittade lite så snett på Emil, vad gjorde med telefonen. Så bara såg man ett konto, ett bankaccount. Så var det så många nollor som jag provade. Så till slut, det var 2-3 dagar sen, så frågade jag Emil, var det verkligen så mycket pengar på ditt konto? Han bara, sa ingenting, bara nickade och så gick han. Det var första gången jag kände att jävlar, det finns pengar.
Och sen gick han och köpte Gucci-jackan.
I dagens fotboll. Så att, ja.
Sitter på honom här i BALR-huddin.
Ödmjuk.
Ja.
Det är gruppens hoodie.
Nej, det är det inte. Vi har ju jackarna ute.
Ja,
men det är himmelsblått tema. Så
men okej, okay, så Turfmore, nej tack. Lönetak, nej tack.
Mm.
Ja.
Och Erling Haaland, ja tack.
Och Erling Haaland, ja tack. Och när du väl kommer hem till Malmö, då borde både Georgsson och Daniel Andersson och vem som nu tränar, då borde de se upp. För nu kommer Ponne och bestämmer med veto.
Inte så.
Underbart. Hörru, ha en jävla dunderdag.
Tack, tack.
Med polarna och med Malmö. Så får vi se hur det slutar.
Mm. Ja, och tänk på det då. Det här avsnittet släpps ungefär när matchen drar igång. Och sen kommer folk lyssna på det kanske ikväll, imorgon och så. Du bestämmer helt vilken låt du vill att vi ska gå ut på.
Nej, fan alltså, det har jag inte ens tänkt på.
Nej, det vi kommer
alltid. Kan vi ta Malmöhymnen om vi nu vinner guld?
Ja, men det var därför jag sa som jag sa. Risken är ju att ni har precis förlorat ett guld. Ja. Och att Malmöhymnen då imorgon när alla sätter på rullar. Alltså det är en grej vi har med alla gäster. Är det Malmöhymnen?
Ja,
du kan ju också välja att gå ut på Cifuentes ramsa.
Nej.
Om Malmö vinner så blir det liksom ett såhär.
Vi tar Hasse Kvinnaböske med guld och gröna skogar.
Ja, men det är härligt. Det tycker jag är fint.
Underbart.
Hälsa Åsa och barnen.
Tack, tack.
Så hörs vi imorgon igen, alltså med ett extra insatt fredagstutt, och vi tar ner Svenska Cup-finalen, vi snackar upp Champions League-finalen, vi ska snacka lite elitloppet också.
Nej,
gud vad
härligt. Ja,
ha det bra till dess. Ciao Tutti, glad Kalle Flygare och allt det där. Puss och kram.
Du säger Kalle Flygare också.
Ja,
visst. Ciao Tutti.
Det är en stilla kväll, men jag får ingen ro. Solen dröjer kvar vid havets rand. Jag börjar tänka på en gång för länge sen, en annan kväll i Pilevallas land. Spelemännen spelade som elden vore lös. Bågarna från Sjöbo var vilda och de svingade var sin tös. Det var dans och hålligång upp på logen natten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Jag var ung och du var grann, som vi älskade varann. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Under eken där vid ån frågade du mig om jag var din i alla våra dagar. Och solen sänkte sig när fiolen stämde upp. Jag lovade att alltid stanna kvar. Ja, det var dans och hålligång upp på logen natten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Jag var ung och du var grann, som vi älskade varann. Och jag lovade dig guld och gröna skogar. Männen spelade som elden vore lös. Pågarna från Sjöbo var vilda och de svingade var sin tös. Det var dans och hålligång upp på logen natten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Jag var ung och du var grann, som vi älskade varann. Och jag lovade dig guld och gröna skogar. Grand.